Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Armstad. Hjärtligt välkommen till podcasten En svensk tiger med mig Henrik Arnstad och med dig Ola. Hej Ola.
Hej och god förmiddag ska vi säga.
Hur mår du idag?
Som sagt, det är semestertider så jag åker till London om 2 dagar och det ser jag mycket fram emot.
Vad ska du göra där då?
Jag ska göra lite varje, men vi ska framförallt åka ut till en liten ö väster om Irland som heter Skellig Michael. Där man får se till att komma dit snabbt, för nu håller alla Star Wars-entusiaster på att nedsänka sig där, för det där Luke Skywalker håller till.
Jaha, och din vana tror jag fick du in Irland i en av våra podcasts också. Hjärtligt välkommen, Dag Blank, professor Dag Blank, expert på USA. För idag ska vi prata om USA. Hjärtligt välkommen.
Tack så mycket.
USA är ju ett land som det är väldigt svårt att inte ha en relation till. Knappt någon människa i Sverige vet vad presidenten heter i Kina eller Indiens ledare eller någonting sånt där, de stora länderna på jorden. Men i Sverige får vi på nära håll till och med följa när det är sådana här preliminära val i USA och liksom olika partierna ska ha sina presidentkandidater och sånt där. Men man har sagt ibland att USA är ett grannland till Sverige eller liksom någon sorts, det är väldigt nära oss. Skulle du hålla med om det, Dag?
Ja, det håller jag mycket med om. I våras, förra året, kom vi ut med en bok just i Uppsala som heter Det blågula stjärnbaneret, som exakt behandlar den frågan, Sveriges relation till USA, Sveriges väldigt nära relation till USA. Frågan om huruvida vi är amerikaniserade, vad man kan mena med det, och den amerikabild som finns i USA, hur den har utväxlats under åren. Så att jag håller helt med om att vi står väldigt nära. På den svenska mentala kartan är USA väldigt närliggande. Det finns också undersökningar från SOM-institutet i Göteborg. De är några år nu, men de ställde frågor till folk om att om ni var tvungna att emigrera, vilket land skulle ni då välja? Och USA kommer på topp, alltså före de flesta europeiska länder. Så att svaret är ja.
Det har du sagt också, Ola, att om du skulle emigrera då skulle du välja just USA. Varför vill du flytta just till USA? Du som skriver så mycket om USA också.
Ja, det är bara för att jag har varit där en hel del på sistone. Sen är det ju också så, om jag får haka lite på det som Dag sa där, att den här bindningen till USA från svensk sida har ju, alltså det finns många olika rötter till den. Och en av dem är naturligtvis inte bara emigrationen från 1800-talets mitt och framåt, utan också det faktum att vi via dessa emigranter och hemvändare fick så mycket input från amerikansk samhällsteori och olika folkrörelser och så vidare. Så det finns en, kan man kanske kalla det för en utbyte av idéer över Atlanten som börjar mycket tidigt i emigrationens spår. Skulle du hålla med om det, Dag, eller överdriver jag?
Nej, det finns ju hela tiden en diskussion i Sverige med USA, där USA värderas på olika sätt, ibland positivt och ibland negativt. Och det är intressant att se att de där värderingarna är ganska stabila. De saker som anses vara positiva, de är positiva under hela perioden och likadant med de negativa, men de byter sida. I början är det de liberala och de som står till vänster i det svenska samhället som har i grunden en positiv inställning till USA, medan det är de konservativa som har en ganska negativ inställning till USA. Den där positionerna byts. De byter någonstans under 1900-talet. Så att idag är det oftast folk som står till vänster som är lite mer kritiska mot USA och folk som står till höger som är positiva. Men argumenten är oftast de samma.
Jag som har jobbat mycket med andra världskriget och Sverige när jag märkte att det var ju de högerkonservativa som var väldigt kritiska mot USA. Som man tyckte var ett ohistoriskt land. Det var återkommande argumentet. Medan då de här socialdemokraterna då med Myrdal och sånt där. Men om vi ska... USA är ju då en relativt ung statsbildning om man jämför med många europeiska territorialstater. Om man jämför med Sverige till exempel, så det skiljer några hundra år. En produkt av 1700-talet har jag funderat kring, upplysningstiden och så vidare. Du har nämner ett begrepp som heter den amerikanska exceptionalismen till exempel. Hur skulle man kunna förklara ett sånt begrepp?
Och den amerikanska exceptionalismen är ett klassiskt diskussionsämne inom mitt ämnesområde, American Studies, alltså USA-kunskap eller USA-studier. Och det går helt enkelt till frågan om hur annorlunda USA är. Eller är USA annorlunda? Frågetecken. Det är vad det handlar om. Och det finns olika dimensioner på det. Dels finns det, kan man säga, en vetenskaplig dimension. Eftersom USA då grundades, som du säger, under 1700-talet, 1776, tillkommer USA. Det framställs väldigt tydligt, och även innan republiken tillkommer så framställs USA som ett alternativ, något annorlunda, något nytt så att säga, från Europa. Det är alltid kontrastivt, så att säga. Så att den där frågan uppkommer helt enkelt, hur annorlunda är då USA? Stämmer det? Ja eller nej?
Annorlunda från vad då?
Ja, från Europa i första hand kan man ju säga då. Och inom forskningen, inom det vetenskapliga studiet så, att säga, så har man drivit mycket forskning kring detta, denna fråga. Och där kan man då studera det rent vetenskapligt genom att etablera olika kriterier. Vad vill vi mäta? Vill vi titta på politik, politisk participation? Vill vi titta på religiositet? Vill vi titta på ekonomi och så vidare? Och så kan man försöka diskutera grad av annorlundhet. Det är lite gammal klassisk komparativ historia då. Och det görs. Problemet, eller det som gör att det blir lite komplicerat ibland, är att den här vetenskapliga diskursen som sker då, så att säga, bland vetenskapspersoner, ofta blandas den samman med vad man skulle kunna kalla för en ideologisk diskurs. Det vill säga, man kan säga så här, är USA annorlunda? Så studerar man det och så säger man ja, USA är annorlunda. Det är det vetenskapliga svaret, eller nej, men om man säger ja, det är det vetenskapliga svaret. Och sen kommer nästa steg, det ideologiska. Man säger att USA är annorlunda och bättre. Och då kommer man in på, så att säga, exceptionalismens ideologiska dimension som gör en värdering. Det blir en sorts värdeomdöme om USA. Och det är bättre än vad då? Ja, till exempel den här diskussionen var väldigt stark under kalla kriget. Så då vet man att det är bättre än Sovjetunionen, så att säga, bättre än kommunismen. Och så får det den typen av... Och de där övertonerna, de finns, de går långt tillbaka. De går tillbaka till John Winthrops berömda tal, predikan 1620 på Arabella, när puritanerna har landat. We shall be like a city upon the hill. Va? Vi är bättre och här ska vi skapa något nytt. Va? Och det hör man hos många amerikanska politiker, den här uppfattningen om att USA inte bara är annorlunda, utan USA har en speciell mission. Och det hör du hos demokrater och republikaner, du hör det hos president Obama, du hör det hos George W. Bush, från lite olika utgångspunkter. Intressant nog hör man det inte så mycket från president Trump. Och han företräder en lite annorlunda inställning där. Men där har man exceptionalismdiskussionen alltså. Ordet exceptionalism, varför man säger exceptionalism, alltså är det annorlunda? Jag brukar säga till mina studenter ibland att ja, alla olika länder är olika från varandra. Och man kan ha en skala då, hur mycket. Och någonstans så är annorlundaheten så stor så att den blir exceptionell. Det vill säga att det är en kvalitativa artskillnader, inte bara gradskillnader. Det går tillbaka till Alexis de Tocqueville, hans berömda studie av den amerikanska demokratin från 1830-talet. Han använder ordet, inte exakt amerikansk exceptionalism. Den som förmodligen första gången använde ordet, uttrycket amerikansk exceptionalism, var Stalin. Och det var en diskussion om de amerikanska kommunisterna, att de gick sin egen väg, och det kallades då för det. Men alltså hela uppfattningen om annorlundaheten och exceptionalismen har långa rötter.
Om jag tar den italienska forskaren Emilia Gentile som är specialiserad på begreppet politisk religion. Så han har skrivit ett standardverk om det här. Och då inleder han det med en berättelse om USA som sakraliserad politik, kallar han för. En amerikansk dollarsedel med George Washingtons porträtt är en religiös symbol. På mitten av baksidan återfinns texten In God We Trust, USAs nationella motto. En icke-komplett pyramid som högst upp har Guds öga som tittar ner och vars bas omges av texten Novus Ordo Seclorum. En nyordning av tidsåldern ungefär på latin. Alltså a new age, a new order. Sedan revolutionen har USA haft en identitär relation med tanken att landet har en särskild relation med Gud, eller nästan det sakrala snarare. One nation under God. Gentils poäng med det här är att det finns ingen motsättning mellan tanke på en sekulär statsbildning och det här sakraliserade inslaget i USAs självbild. USA utgör exempel på en särskild sorts politik, sakraliserad sekularism. Och så nämner han också den här tanken om The New Jerusalem, det nya Jerusalem, The New Jerusalem. Skulle du, Ola, säga att du känner igen någonting av det här?
Både ja och nej. Alltså det som är intressant här, om man knyter ihop din reflektion med Dags reflektion, så är det just det där att man återvänder hela tiden till de här grundtexterna som finns när man grundar USA. Alltså vi har självständighetsdeklarationen, vi har konstitutionen, vi har Bill of Rights, den typen av dokument. Som då ligger väldigt nära en stor del, alltså upplysningsidéer om, som pekar framåt mot en modern demokrati. Men det är också en sån väldig diskussion hela tiden mellan amerikansk höger och amerikansk vänster, och alltså även då svensk höger och vänster, om hur det där ska förstås. En del vill ju se USA som en stat grundad på skepsis mot staten. Det är ju alltså ett högre perspektiv, medan andra då ser det här som den första radikala demokratiska statsbildningen. Och den där striden är väl inte på långa vägar avgjord än, eller hur, Dag?
Man kan säga så här, Dag, att Tocqueville var ju väldigt kritisk mot USA i sin Democracy in America.
Både ja och nej. Ja. Alltså, det finns en kritik mot massamhället där. Just det. Det är det han är rädd för. USA, man kan brukar också säga att USA, precis som Ola antyder här, det finns ett antal grundtexter här, och den amerikanska identiteten, vad det är att vara amerikan, det brukar man ju säga ibland är en politisk identitet. När du blir amerikansk medborgare, då svär du trohet mot de här texterna, mot de här idéerna. Ett sätt att se på det är att det finns en sorts inbjudan att bli amerikan, och så länge man ställer man upp på de här idéerna, och visar man också genom de här proven man får ta att man verkligen förstår vad det handlar om, då kan man bli amerikan. Va? Och då är det en öppenhet, en begränsad öppenhet. Den var öppet för, inte alla människor i hela världen, men det var öppet för vita personer, fria vita personer, som konstitutionen talar om, de första naturaliseringsreglerna. Alltså, vem kan bli medborgare? Besöker man Washington, som jag tycker man ska göra då ska man inte missa att gå till amerikanska riksarkivet, National Archives. Det kan man göra som historiker, det gör att gå på olika riksarkiv när man reser runt i världen. Familjen kanske inte alltid tycker det är lika roligt att gå på riksarkiv eller nationalbibliotek. Men om man på National Archives, så kan man se att det finns en väldigt fin utställningsdel där. Och det är nästan, som du sa, sakralt. Det är nästan som en kyrka man går och ser där det finns utställt och då en massa intressanta dokument. Men längst fram så ligger de heligaste texterna. Där ligger då självständighetsförklaringen, och där ligger konstitutionen i glasskåp som sänks ner i kärnvapensäkra källare på natten, så att om det skulle bli krig så, och vi alla dör, så skulle de testa texter överför. Men där ligger Amerika. Det är nästan så att man kan ta, om man kunde ta på det, kunde man ta på det. Det är det som är den amerikanska idén. Det är en väldigt annorlunda konception av nationaliteten vi har i Sverige. Det är väldigt få personer som tänker på den svenska grundlagen som någon sorts grundtext och som kittet i den svenska identiteten. Det kanske... Vi kan diskutera det.
Har någonting med det att göra.
Ja, man kan diskutera det lite grann om vi håller på en glidning mot en politisk identitet i Sverige. Men vi har ju alltid traditionellt sett i Sverige haft en sorts kulturell identitet, där språket och någon sorts obestämbar svensk kultur har utgjort sitt. Så är det inte i USA riktigt, utan där är det de politiska idéerna, kan man säga, som avgör om man bereds tillträde till landet eller inte. Det där är lite en sanning med modifikation, för det finns också en kulturell överideologi naturligtvis i USA som har visat sig under den amerikanska historien. Men rent formellt är det faktiskt så. Det gjorde ju till exempel att efter att den första medborgarskapslagen som antas av kongressen på 1790-talet, de talar alltså om free white persons som medborgare. Om man var free white person kunde man bli medborgare. Och mycket av diskussionen sen under 1800-talet handlar om vad white betyder. Men för alla de europeiska immigranterna så var de var på rätt sida, så att säga. Diskussioner uppstår framförallt när de asiatiska grupperna kommer. Hur skulle kineserna...
Irländerna var väl också...
Irländerna, de var vita. De blev medborgare direkt. Det var ingen diskussion där. De var fattiga, de var grön. Det finns en intressant bok av en amerikansk historiker som heter How the Irish Became White.
Ja.
De var gröna på Irland, stod längst ner på skalan så att säga. Men de kom alltid att vara på andra sidan. Och det handlar ju om den svartvita skiljelinjen mycket på det sidan. Sen var de diskriminerade naturligtvis. Va? Men de kunde ju delta i den politiska processen. Det kunde också de fattiga svenska bonddrängarna göra. Det kunde också de italienska lantarbetarna göra. Det kunde nog inte grundlagsfäderna ha förutsett, kanske. Jag tror att de hade varit förvånade. Men det visar öppet. Sen finns det väldiga restriktioner. De svarta är utspärrade, indianerna är utspärrade, asiaterna är utspärrade. Man ska inte överdriva och skönmåla det här. Men det finns en viktig poäng där. Matthew Jacobson, en mycket bra historiker, talar faktiskt om en remarkably open concept of citizenship. Alltså om man jämför med andra länder.
Du har ju skrivit om svenskar som icke-vita i USA. Vi var bara 12 vita män på 30 svenskar, eller vad det var.
Men det där är ju ett brev. Du citerar ett brev från, för det är ju inte en urkund på det sättet. Men det är klart att det pågår hela tiden i USA en sån här mätning, va? Alltså var man står på den där skalan. Och under en tid så utsätts ju åtminstone fattiga svenska migranter för fördomar som vi också förknippar med människor som kommer från helt andra delar av världen. Men jag tänkte be Dag kommentera en sak där, för just kring grundlagsfäderna så finns den här diskussionen om hur man ska se på svarta och den här 3/5-regeln. Kan du förklara den?
Ja, det är alltså den svarta befolkningen, alltså slavbefolkningen och sen ättlingarna, de står ju hela tiden separat. Va? Gunnar Myrdals stora studie från 40-talet heter ju An American Dilemma. Man skulle kunna säga The American Dilemma. Det är ju det arvet som ligger i USA hela tiden. Det är ju motsättningen i hela. Myrdal, han var ju optimistisk i An American Dilemma. Han sa att det finns en sån inneboende motsättning mellan löftena som ställs ut i konstitutionen i de här texterna och realiteten för den svarta befolkningen. Och han trodde att den där motsättningen skulle bli så stor så att den skulle lösas upp. Och han var optimistisk, åtminstone då, att de skulle klara av det. President Obama tillhör också den kategorin. Han menar att USA är på väg i rätt riktning. Men den
och bara förtydliga då, rätt riktning är att
ökad jämlikhet för de svarta.
Ja, ja. Precis.
Lyssna på honom. Det är väldigt intressant att lyssna på hans uttalanden där. Men för att återvända till den svarta, så att när konstitutionen skrivs så var ju slaveriet var ju en av knäckfrågorna. Va? Slaveriet nämns inte i konstitutionen. Det fanns de nordstaterna som var begynnande abolitionism och som var skulle kanske ha gärna sett att konstitutionen hade förbjudit slaveriet, men det hade, skulle naturligtvis sydstaterna ha motsatt sig. Och då, så att det var den stora olösta frågan i Philadelphia. Och eftersom den inte nämns så tillåter man då, det blir delstaterna som får bestämma det. De delstater som hade slaveri, sydstaterna framförallt, där fortsatte slaveriet. Och sen finns det delstater i norr där slaveriet gradvis avskaffas eller inte fanns alls från 1776. Men då, vad man gör är dock, två gånger nämns, finns en indirekt referens till slaveriet. Dels det som du talar om, the three-fifths rule, tre femtedelsregeln. Eftersom representanthuset, där man skriver, bestämmer sig för hur kongressen ska se ut, representanthuset, den lägre kammaren, antalet ledamöter som varje delstat har i representanthuset står i förhållande till befolkningens storlek. Så det varierar var tionde år när man räknar befolkningen, så blir det förändringar. Kalifornien och Texas växer medan Iowa tappar en representanthusledamot till exempel. Och då var frågan om den svarta befolkningen skulle räknas in i detta befolkningsunderlag. Och då blev plötsligt sydstaterna väldigt intresserade av det naturligtvis, eftersom de hade betydande svarta befolkningar. Så att den kompromiss man kom fram till var att den svarta befolkningen skulle räknas som tre femtedelar av en vit. En svart person skulle räknas som tre femtedelar av en vit. Så på det sättet kom sydstaterna att få gynnas av att man hade den här svarta befolkningen, och trots att den då inte fick delta i den politiska processen. Den andra referensen till slaveriet är det som den regeln som sa att man skulle slavhandeln skulle upphöra. 1808 skulle upphördes, förbjöds import av slavar till USA från Västafrika. De som var emot slaveriet av grundlagsfäderna, som var lite, Jefferson var ju väldigt blandad i sin inställning till detta, trots att han ägde slavar. De hoppades, tror jag, att i och med att slavhandeln skulle upphöra 1808, så skulle det betyda att institutionen skulle försvagas och att över tid skulle kanske slaveriet försvinna. De fick helt fel. Tvärtom visade sig att slavbefolkningen växer i USA under 1800-talet, och det är en inhemsk tillväxt, så att säga. Det föds barn till slavar, och man ser till att det föds barn till slavar också. Så att slavhandelns upphävande, och den upphörde också, det smugglades en del slavar, men i princip upphörde, det ledde inte till att slaveriet försvann.
Det där är så intressant, därför att detta dokument då, som så många då refererar till, som alltså ett av urkunderna för den moderna demokratin, alltså amerikanska, dels på självständighetsdeklarationen också konstitutionen, är alltså ett kompromissdokument där man hela tiden måste kryssa kring frågan om slaveriet, och där man också bygger in en konflikt som sen sliter sönder landet vid 1800-talets mitt i inbördeskriget. Alltså det där är otroligt fascinerande.
Ja, då kommer vi in på någonting som man lär sig när man bor i USA, vilket jag har gjort i två omgångar, är att det här är ett så stort land. Man kan inte prata om ett USA. Och utifrån vad jag har läst i alla fall, så utkristalliseras under 1800-talet att man kan säga en nordost som är industrialiserat, går in i de stora sjöarna, och sedan det som alla då känner till, eftersom man intresserar sig mycket i Sverige för det här med slaveriets historia i USA, så känner man till det amerikanska söd med bomullsplantager och så vidare, där liksom de svarta afrikanska människor med rötter i Afrika och arbetar som slavar. Men sen finns hela liksom det här mittemellanområdet också, som är någon sorts jordbruk baserat område, som man pratar om tre stycken. Så är det här korrekt uppfattat av mig, eller kan man liksom, för det är det här som sen kommer igen i inbördeskriget också, om jag har förstått det rätt, att det är liksom mycket den här industrialiserade norr mot slavekonomin i söder, eller har jag fel?
Och ska då de nya staterna, nya territorierna omfattas av slaveriet eller inte?
Ja, det finns ju väldigt många tolkningar. Det är en sån klassisk stridsfråga i amerikansk historia. Varför bröt amerikanska inbördeskriget ut, så att säga? Och du skissar här i en tolkning, den ekonomiska tolkningen, att det utvecklades två i fundamentalt olika ekonomiska system.
Låter som en marxistisk tolkning.
Ja, en materialistisk tolkning kan man säga. Och sen har vi den klassiska sydstatstolkningen. Den handlar om the state's rights argument. Det vill säga att det här handlar om en konflikt mellan delstaterna och den federala regeringen. Att delstaterna, det är också, delstaterna hade ju väldigt stark makt Man ska komma ihåg att den federala regeringen var väldigt svag från början. USA är fortfarande en svag centralstat. Det är paradoxalt att tänka sig att världens mäktigaste land militärt och ekonomiskt, till alla fall, och kanske kulturellt, har en väldigt svag stat. Men för det har USA en väldigt svag stat. Och den där spänningen mellan den federala regeringen och delstaterna är ett konstant tema. Det är inte förrän på 1900-talet liksom, som den federala regeringen stärker sig så mycket som vi känner den idag. Så att rätten att bestämma om saker ska ligga ligger i många författare på delstater. Och det är sydstaternas tolkning av det här. Det är den centrala staten som försöker tvinga på oss regler om slaveriet.
Frihetskamp.
Ja, men sen har man ju också, precis som Ola antyder här, en inbördeskrigets. Om man ser till situationen, så det är ett fundamentalt tema i amerikansk 1800-talshistoria i expansionen västerut. Indianerna fördrivs och de flyttas på och dödas i krig och så vidare. Och sen bjuds då bosättare in från östkusten och från Europa, som blir en del. Man kan argumentera för att Karl Oskar och Kristina, de var en del av vad en del kallar för settler colonialism. Det är en sorts kolonialt förhållningssätt. Men i vilket fall som helst så fördrivs de, och det öppnas upp för möjligheter. Och då blir den stora frågan, när de här nya områdena västerut börjar bosättas, då blir den stora frågan när de ska tas upp i unionen då. Det finns en mekanism nämligen i konstitutionen som talar om hur nya delstater kan anslutas. Alltså, de ursprungliga 13 delstaterna har vi då från början. Och sen så skapar man ett sätt att lägga till ytterligare delstater. För man hade väldigt tidigt också en uppfattning, Jefferson bland annat hade en uppfattning om att USAs framsteg liksom låg västerut. Och då så var ju situationen helt annorlunda. Det Mexiko dominerade och fanns stora. Men och kriget i Mexiko gör ju också att det öppnas upp. Men då finns den här mekanismen, och den säger att när ett visst antal personer bor på i ett territorium, först organiserar den federala regeringen så kallade territorier, när ett visst antal personer bor på detta territorium, då kan man ansöka om medlemskap i den amerikanska unionen. Man träffas och man antar en konstitution för delstaten som då ska stämma med den federala konstitutionen, och så skickar man in den till Washington, och så behandlas detta av kongressen, och presidenten då godkänner det i slutändan, och så släpps nya delstater in. Och det är ett väldigt starkt tema i hela 1800-talet. Va? Och fram till inbördeskriget så är en av de grundläggande frågorna då huruvida slaveri ska finnas eller inte finnas i de här nya delstaterna som släpps in. Och det amerikanska, första delen av amerikanska 1800-talet karakteriseras av ett antal kompromisser, för man ska liksom hålla balansen mellan slavstater och fristater. 1820, det Missouri Compromise, the Compromise of 1850 och så vidare, för att försöka ha en balans. Och till slut, ett sätt att läsa det här är att till slut så går det inte att bibehålla den här balansen, så att säga. Och på ömse sidor finns då en oerhörd rädsla, alltså det finns en rädsla på en av nordstaterna att sydstaterna vill utöka slaveriet. Alltså det var ju traditionellt sett någonting som fanns i sydstaterna, men nu plötsligt ska man gå väster. Ska Kalifornien bli en slavstat? Kansas, Nebraska, det var en enorm diskussion om Kansas och Nebraska i mitten på 1850-talet.
Och Kalifornien var ju dessutom en del av det spanska imperiet innan dess. Hur liksom
Kalifornien, alltså hela det mexikanska-amerikanska kriget 1846-48, där USA då grundligen besegrar Mexiko, där amerikanska trupper står i Chapultepec i Mexico City, och en del av amerikanska imperialister vill ta hela Mexiko. Det var en stor diskussion hur mycket av Mexiko skulle bli amerikanskt. Det fanns någon tal om det, the all Mexico solution, take it all. Sen fanns en intressant motsats diskussion bland folk som var oerhört rädda för att släppa in mexikanerna, därför man sa nej, mexikanerna, de är inte redo att bli medlemmar i den amerikanska republiken.
Och där känner vi igen.
Och där har man det där, alltså, och då ska man säga mexikan läs indian. Va? Mm. Och det var Senator Calhoun som sen blev vice i konfederationen. Han sa, ours, sir, is a government of a white race, i en senatsdebatt omkring Mexikofrågan. Men det som är idag i sydvästra USA, New Mexico, Arizona, Kalifornien, delar av Colorado, så det kommer in då som de blir medlemmar i USA som ett resultat av kriget, och Kalifornien blir en fristat från början, som en diskussion av konsekvens av Compromise of 1850. Och sen uppstår frågan om de andra delstaterna. Och då förs in nya argument och så vidare. Och hela 1850-talet är som en sorts tåg som är utan kontroll nästan, som rusar framåt här mot en sorts breaking point. Va?
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du lyssnar på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Arnstad.
Det känns nästan att det här amerikanska inbördeskriget skulle ju kunna bli ett helt eget avsnitt av En svensk tiger.
Alltså det finns otroligt mycket.
Men du är ju då särskilt intresserad av begreppet populism. Förklara.
Alltså Dag var inne på det här mycket intressanta då, att man från sydstaternas sida ser inbördeskriget som egentligen ett krig för självbestämmande i de lokala regeringarna, alltså en decentraliserad makt. Och när man då idag kan se alltså konfederationsflaggan, alltså sydstatsflaggan på svenska bilar i landsorten, så har ju den där bilden, alltså själva det emblemet, konfederationsflaggan, blivit en sorts emblem för motstånd mot centralmakten, mot huvudstaden alltså. Har du en sån flagga på bilen i Dalarna, säger du, för att du tycker att Stockholm säger för mycket.
Så det finns Rebel
en,
yell.
Ja, men det finns som en sån här nästan underton av vad ska vi kalla det för, populism som ändå har överlevt inbördeskriget. Så
vad
långt
lägger du
jag
i begreppet populism, Ola?
Nu kan vi verkligen grotta ner oss. Va?
Ja, det är det som är meningen med den här podcasten.
Men Kasmudde till exempel, som jag håller på mycket med det här, statsvetare från Holland, han talar om det som en totalt renodlad konflikt mellan folket mot eliten. Och där har man alltså en konflikt som helt saknar nyanser. Det är så han säger att populismen finns inbyggd i demokratin, alltså där folkflertalets önskemål ska styra den demokratiska utvecklingen. Men om de tar bort alla nyanser och bara framställer det som en fullkomligt svartvit konflikt, där du har en grupp som står mot en annan grupp och ingenting däremellan, inga särintressen och så vidare, då talar vi om populism. Så han ser det som en sorts, ska jag kalla det för, en svartvit version av demokratins karta, tror han använder uttrycket.
När jag jobbar med ideologianalys så har jag ju då, så, eftersom jag är svensk, har jag gått in i begreppet utifrån en svensk perspektiv. Och här ses det ju, i svensk språklig kontext så tolkas det som en lurendrejeripolitik. Man lurar den demagogen som lurar de okunniga massorna och får dem in enkla lösningar på svåra problem och sånt där. Men när man läser internationell litteratur, till exempel i själva definitionen av fascism, så finns ordet populist ultranationalism. Och det man vill åt med att använda det begreppet i fascistforskningen är ju att särskilja fascismen från den auktoritära konservatismen. Om man tar då till exempel, som exempel på auktoritär konservatism, kan man ta Pinochet eller Franco, eller man kan ta Horthy, eller alltså de här gamla kungar och generaler ofta, som menar liksom att jag som gammal elit har rätt att styra över folket. Och vad man vill komma åt i fascistdefinitionen då, med undersöker med populist, är att fascistiska ideologer inte drivs av det här att det ska sitta en ensam människa i toppen och styra och ställa, och politiken ska då vara utestängd från den publika sfären. Utan man menar då att fascismen var väldigt noga med att alla skulle ha sina uniformer, och alla skulle vara med, det skulle finnas fascistiska kvinnoförbund, fascistiska författarförbund, fascistiska allting skulle liksom, fascismen skulle genomsyra hela samhället. Så då förstod jag att man kunde tolka det här begreppet väldigt, väldigt olika. Men om man då liksom, du var ju då specifikt intresserad av amerikansk populism. Och då är det liksom det här antielitistiska du är ute efter.
Ja, jag är ganska intresserad om Dag kan hjälpa oss att navigera där. För jag har ju läst på lite grann om populismens historia i USA. Vi var ju många i Europa som blev väldigt förvånade när Trump vann presidentvalet. Och man kan ju se honom som nästan en förkroppsligande av en sorts högerpopulism i dagens politiska landskap.
Han är svår, Trump, eller hur?
Ja, han har ingen egentlig politisk agenda, den slutsatsen kan man dra, men han drog till sig många väljare som kom från det. Jag tror att man kan säga det, valet 2016, det fanns ju två populister i det valet, Bernie Sanders och Trump. Och det fanns en på demokraternas sida establishment-kandidat, väldigt uttalad establishment-kandidat, Hillary Clinton. Och sen så fanns det 16 establishment-kandidater som Trump kämpade med i primärvalet på republikanska sidan. Jag är ganska säker på att det finns, alltså ser man på Trumps väljarkår så är den väldigt disparat. Det finns massa olika, många olika grupper, en sorts koalition som inte är helt lätt att hålla samman. Men jag är ganska säker på att det finns väljare som till exempel har gått från Sanders till Trump. I de här delstaterna som han vann väldigt oväntat, Michigan och Wisconsin till exempel, som var en del av Hillary Clintons firewall, som de utgick ifrån att demokraterna skulle hålla, som har varit demokratiska väldigt länge. Där gick Sanders väldigt bra i primärvalen. Han besegrade Hillary Clinton i primärvalen. Och sen gick de till Trump. Det var nog många som stannade hemma, men jag kan tänka mig att det fanns en hel del som gick.
Så att viktigare än höger-vänsterskalan är då den här populism-establishment-skalan?
Ja, precis. Så, jag är ingen expert på populism på det sättet, men alltså en definition, precis som Ola säger, är naturligtvis eliter, kritik mot elitism. Och det var ju ett sådant val i USA. När man såg de första resultaten komma in på valnatten när jag var med i Washington där, och man såg, de ställde ju massor av frågor till väljarna vad som viktigt, vilka frågor som var viktiga. Change, plötsligt såg man change.
Förändring.
Och då tänkte,
vad som helst bara blir förändring.
Ja, och då tänkte jag att det här är verkligen dåliga nyheter för Hillary Clinton. För förändring var inte vad hon stod för. Hennes argument var ju en total kontinuitet med Obama, va? Medan, och Sanders, han gjorde ju argumentet att jag kan besegra Donald Trump. Det får vi aldrig veta om han hade kunnat göra. Det var många som tvivlade på det. Inte minst därför att, man kan ju tänka sig en sån kampanj. De hade ju en person som säger att han är socialist. Det hade han ju fått höra, jag vet inte hur många gånger, så att säga, av republikanerna. Men det, som sagt, det får vi aldrig veta.
Gick ju förvånande bra ändå för Sanders. Alltså, nu, nej, det ska vi inte gräva.
Det finns, ett intressant spår här som jag tänkte plåga dig lite med. Ja, gör det. Om man tittar på, nej, men det har helt samman med detta. Alltså man tittar just på populismens historia i USA. Vi har varit inne på det här att USA är en sorts demokratilabb där man har väldigt många olika idéer om vad demokratin är och vem som ska omfattas av den. Men tittar man på den amerikanska historien lite bakåt så finns det ju tendenser där som man skulle vilja kalla populistiska. Det var ju till och med någonting som kallas för The Populist Party i slutet på 1800-talet, som då är en sorts The Popular Party, som då är en sorts vänsterpopulism som sen påverkar väl det demokratiska partiet. Hur skulle du kommentera?
Ja visst, det finns det, populism, det kan man verkligen säga. Det, man brukar ju tala om USA som den första liberala liberalismens hemort, men det finns också populismen hela tiden. En sorts motsats mot, mot eliterna, uppror mot eliterna. Andrew Jackson är ett tidigt exempel på det. Och sen har vi de här agrarpopulisterna i slutet på 1800-talet då, som fanns både i sydstaterna och framförallt i Mellanvästern, där bönder radikaliserades och även arbetare senare med motsats till de stora företagen, stora kapitalistiska kommersiella intressen. Det har att göra med den amerikanska industrialiseringen och ökade, väldigt starkt ökade ekonomiska klyftor i amerikanska samhället. Och där kommer då en kritik från, precis som Ola säger, från en sorts vänsterperspektiv ska man säga, där de förespråkar ökad statlig kontroll av de här stora trusterna och de här stora enorma företagen, vilket också det blir. Det får genomslag i både demokratiska och republikanska partiet, och dessutom The Populist Party som du talar om, som ställer upp som kollaps 1896, men som spelar en stor roll. Va? Så den här populismen finns där, och den finns från båda sidor. Va? Det har alltid funnits, det har funnits en sorts vänsterpopulism. Bernie Sanders är ett bra exempel på det. Och sen finns den från höger. Va? Och jag tror att det är två faktorer där som är viktiga. Dels är det ekonomi, hur man ser på ekonomin i samhället. Ska man kunna reglera och intervenera? Ska det vara kollektiven eller ska det vara individerna? Va? Och sen finns det en sorts dimension som handlar om den amerikanska toleransen, alltså invandring, acceptans av minoriteter. Va? De två faktorerna. Och man kan placera in de här olika populisterna på olika skala. George Wallace, den gamle sydstatsguvernören och rasisten som ställde upp 1968 och tog ett antal elektorsröster. Han är också en populist, va? Men från andra hållet. Va? Så man har populism från båda sidor kan man kanske säga.
Kanske kan säga att det är samma populism egentligen som tar sig olika uttryck.
Ja, det är ett annat, kanske ett annat sätt att uttrycka det. Men så de där tendenserna finns där i det amerikanska samhället. Kanske mer än i de europeiska samhället, jag vet inte. Men det finns alltid en sorts grogrund för det i USA. Och man kan komma ihåg den person som såg till att Bill Clinton blev president 1992, Ross Perot, om ni minns.
Ja,
Texas-miljardären. Det är också en sorts populistisk. Han tog nog många röster från George Bush för att förhindra Bushs omval, kan man nog säga. Och de kommer då och då. Och Trump, han lyckades, tror jag, spela väldigt väl på de här känslorna. Och det, kritiken mot Washington och kritiken mot eliterna, så att säga. Va? Och Hillary Clinton, hon var verkligen en elitkandidat, så att säga. Va? Och det missgynnade henne, plus det faktum att hon var kvinna. Det finns en intressant studie som kom ut här för ett tag sedan som visar att de här Trump-kärnväljarna hos Trump, de här vita männen, de ställde frågorna till dem vad de tyckte om Obama, vad de tyckte om Clinton. De tyckte sämre om Clinton än om Obama. De hade lättare att acceptera.
Så de var mer misogyna än rasistiska?
Just precis, det är ett sätt att lösa det där. Så att det där är en intressant dimension. Men jag tror att hennes elit, alltså de här talen hon höll på Wall Street och alla de ersättningarna, allt det där liksom går rakt in i den här bilden. Trump är ju själv inte någon direkt outsider, men han lyckades på ett väldigt skickligt sätt framställa sig som det, och han lyckades kanalisera det här starka missnöjet också.
Jag tänkte att man ska försöka förtydliga för våra svenska lyssnare. Den svenska staten har som formeras under tidig modern tid, 1500-talet, Gustav Vasa, där har vi till exempel. Vad händer då när de här kungarna kommer i Europa? Henrik den åttonde i England eller Gustav Vasa i Sverige? Jo, då blir det genast bondeuppror mot höjda skatter, eftersom de här territorialstaterna behöver pengar till sina arméer. Och det där skulle ju amerikanerna väl lätt att förstå, liksom. Uppror mot höga skatter och så vidare. Jag tror att det är därför till exempel som amerikaner liksom har tagit över och nu förvaltar Robin Hood-legenden från engelsmännen. De liksom, för det stämmer så bra. Men sen händer ju någonting som skiljer Sverige från Amerika åt, nämligen att kungamakten, centralmakten, blir väldigt etablerad. Och är man missnöjd med någonting som bonde, så går man till kungs. För kungamakten ses som en garant mot den framväxande adeln. Det vill säga när adelsmännen är dumma eller liksom när de riskerar det, då går man till, man har ett förtroende för kungamakten, och det här byggs ju då ut med den svenska statsmaktens starka institutioner.
Det finns liksom tre spelare i den, alltså europeiska monarkin. Det är kungen, folket och adeln.
Ja, alltså prästerskapet. Men i alla fall så har man, alltså det här är ju särskilt starkt i Sverige. Det ser vi till exempel under 60-talet krav på reduktion, att adelns domäner ska liksom minska. Då går man till kung eller kungamakten man hoppas med. Och det också sker ju också då med Karl X och så småningom. Men när man ser på amerikansk populärkultur så är alltid the bad guy, som i Sverige skulle vara liksom kanske läkemedelsindustrin eller storkapital på något sätt. Alltså det brukar alltid vara någonting sånt här i svenska filmer. I amerikansk film så är det alltid the government som på något sätt.
Inte alltid.
Nej, men väldigt ofta. Då. De har liksom hemliga anläggningar. Jo, Area 51, här har vi då liksom the government har ju framställt det här som då kommer. Det är i alla fall en återkommande tema. Om inte the government är ondskefullt så är det i alla fall att government har hemliga saker för sig. De gömmer Men in Black på södra Manhattan där man då har utomjordingar i säkert förvar. Och i det här så är det klart att man kan inte tolka att då har ju populism som sådant lättare att finna fotfäste kanske i en amerikansk kultur. Men så kanske det här på väg att förändras i Sverige också. Vi kanske håller på att få minskat förtroende för staten. Men min undran då, Dag, blir ju för en svensk så kan, som bor i USA, så kan det bli så konstigt med liksom det här. Precis. Man möter helt den här misstron mot the government. Man liksom, och liksom, att man har en mycket större motvilja mot att betala skatter och så vidare. Och så vidare. Stämmer det här eller är det liksom någon sorts...
Det stämmer.
Ja.
Det är fint. Det går ju en lång tradition. Hela den amerikanska konstitutionen är ju skriven så att maktdelningen och att minska regeringens makt så att säga. Dela upp makten så att ingen ska, alltså uppfattningen om att vi har ju då en del av vårt politiska system som har all makt, riksdagen, alltså det är för dem otänkbart, va? Man måste ha dessa checks and balances som gör att det blir väldigt svårstyrt. Det finns ju studier som gjorde att man frågar folk, har ni förtroende för regeringen och regerings och allmänna institutionerna i Sverige, så är det 70% som säger ja, det, vi tycker det är ganska bra. I USA är det 17% som säger det. Alltså det finns en extrem misstänksamhet mot detta så att säga, som går långt tillbaka. Och det finns ju då på vänsterkanten i USA demokratiska politiker som gärna skulle vilja ha säkert mer av government. Under hela sjukförsäkringsreformen är ju en väldigt diskussion om sjukförsäkring är ett väldigt intressant exempel på det. Det som i USA då kallas för a single payer scheme, det vill säga vårt system, eller det kanadensiska systemet, det är nästan otänkbart alltså, för att man ska inte låta the government sköta om sjukförsäkring alltså. Och det därför så Obama hade säkert velat ha ett single payer scheme. Han tillhör de politiska åsikterna, men det, han insåg att det skulle vara fullständigt omöjligt, skulle aldrig ha gått igenom. Och det finns en väldigt stark misstänksamhet mot centralmakt och mot det. Man tycker att regeringen inte, de trust the government to do something badly. Så att säga. Och det är en utgång. Vi har det motsatta fortfarande ändå, tror jag. Den motsatta, vet ni bättre, men att man tycker att, ja, vi har inte så... Mona Sahlin tyckte att det var häftigt att betala skatt. Det är otänkbart för en amerikansk politiker att säga det. Helt otänkbart att säga.
Inte ens Bernie Sanders.
Ja, Bernie sa ju what's wrong with Scandinavia. Men jag tyckte Bernie var inte riktigt helt tydlig, för att den skandinaviska, han ville ju höja skatterna på de väldigt rikaste för att finansiera ett skandinaviskt välfärdssystem. Det vet vi att det räcker inte. Bernie skulle ha fått höja skatterna för stor del av den amerikanska befolkningen. Men det är en intressant utveckling alltså, att han kunde attrahera så pass starkt stöd. Många tyckte att nu har amerikanerna liksom kommit nu börjat inse hur bra det är i Skandinavien. Det finns ju en sorts svensk exceptionalism också.
Ja,
vi har ju det handlar om självbilder, va?
Andra änden av skalan,
ja,
kanske.
Precis, va? Och nu har äntligen amerikanerna förstått att det är så här det ska vara. Men jag vet inte, jag tror att Bernies support, det var många unga som inte vill betala universitetsavgifter. Det tror jag spelar en därför de har gått upp, det har blivit så väldigt dyrt att studera i USA.
Vilket jag kan tycka är en rimlig kritik också från deras sida.
Ja, men jag tror att det attraherade. Man såg i Storbritannien också, Corbyn gick ju fram med samma linje att sänka studieavgifterna.
Jag tror det spelar väldigt stor roll. Jag tror inte det är en sån genomtänkt socialdemokratisk revolution som pågår i USA ännu i alla fall.
Så en av de böcker som jag har läst som fick mig att tänka väldigt mycket på det här fenomenet med alltså den starka skepsisen mot centralmakten som också går hand i hand med en högerpopulism och i viss mån en vänsterpopulism i USA. Det var Jonathan Raybans klassiska reportage Badland om Montana. Där han alltså pekar på, han alltså ute och verkligen frågar folk, varför tycker ni så illa om liberaler? Vad är det som varför hatar ni liksom centralmakten?
Liberals, ja. Som ju har lite annan mening på engelska än på svenska.
Ja, det är framförallt i USA.
Liberals betyder ju någon sorts halvskumma hippisar. Som.
Ja, inte bara alltså, utan någon typ av statskramare också för de här Montana-borna då. Men han kartlägger en utveckling som är väldigt intressant där först det ges starka subventioner från centralmakten för folk just att flytta ut på det här som du kallade för alltså settler colonial system. Man vill få folk att flytta ut längs järnvägslinjen. Man vill odla upp Montanas jord som är inte lika bördig som den i Minnesota till exempel. Och man ger subventioner för detta och dessa subventioner försvinner plötsligt. Va? Så du har en stor grupp av människor som sitter verkligen bokstavligen övergivna ute på prärien. Utan möjlighet att försörja sig, jorden blåser bort och det här skapar ett enormt hat mot en centralmakt som sen också kanaliseras över i olika alltså populistiska grupperingar. Och de som man skyller för detta alltså, idag är the liberals, att det gick som det gjorde. Alltså, det är en historisk process från ska säga, 1890-talet till 1930-talet som slutar i ett ekonomiskt socialt haveri ute på prärien som föder alltså ett statshat som lever starkt idag.
Jag kan tänka att vi kanske liksom den här svensk-amerikanska relationen och det här att svenskar ändå är så pass liksom engagerade i USA. Jag tror säkert att det är man även i Tyskland och i Frankrike. Frankrike har vi inte ens berört för övrigt. På tal om Tocqueville. Storbritannien och så vidare. One, vad är det man säger? Divided by a common language, säger man väl. Om England och Storbritannien och USA. Men att både Sverige och USA ser gärna sig själva som någon sorts utopia, någon sorts framtid. I Sverige byggde man liksom folkhemmet. Sverige tycker om att tala om sig självt som det mest moderna landet på jorden. Och det finns svensk forskning i svensk nationell identitet som pekar på hur liksom man har ansett att svenskheten, framförallt under 60-talet, 70-talet till viss del, var liksom ett stadium som resten av mänskligheten skulle nå så småningom. Till exempel det här med sexuell frigjordhet som nu är en stor sak. Sexuell demokrati, sa Svenska institutet i USA, att Sverige hade. Men att man har valt de här två liksom olika vägarna. I Sverige byggde man någon sorts socialdemokratiskt försök till utopisamhälle efter andra världskriget och USA gick en annan väg. Och det var med president Eisenhower som någon gång sa att sure, Sverige har kanske världens bästa skolor och världens mest jämlika samhälle. Men de har också världens högsta självmordsfrekvens. Vilket var ett rent påhitt om jag förstått det rätt av Eisenhower. Men det fanns någonting i grunden för den amerikanska Sverigekritiken. Nämligen att man menar att ni kanske bygger det här trygga välfärdssamhället finansierat av höga skatter. Men det gör er olyckliga. Ni tar livet av er. Vilket svenskarna då tydligen inte gjorde ändå. Men känner du igen den här retoriken på något sätt? Den här tryggheten som frihetens dödgrävare?
Ja, den här Eisenhowers berömda uttalanden från 1960 på republikanernas konvent där. Det ska man också se i ljuset av att det svenska experimentet fick ett oerhört genomslag i USA. Det kom ut en bok 1936 av Marcus Childs som heter Sweden the Middle Way. Han var en New Dealer. Roosevelt var väldigt intresserad av vad som skedde i Sverige. Alltså, hur ska man bekämpa depressionen? Hur ska vi bekämpa den stora ekonomiska krisen? Så att det skickades ut observatörer och Childs skrev den här boken. Den blev en enorm bestseller. Den trycktes om i upplaga efter upplaga. Och katapulterar Sverige så att säga, så till en modell. Och jag tror att man kan säga att den starka bilden som Sverige får sedan efter kriget på 50- och 60-talet. Rötterna till det finns i den här Marcus Childs. Och vissa delar av amerikanska demokrater, progressiva, blir väldigt inspirerade av Sverige. Och precis som du säger så finns det den här futuristiska dimensionen i båda länderna. Man brukar ju säga, många svenskar som reser till USA och europeer som reser till USA, jag har varit i USA och jag har sett framtiden. Va? Den framtid, man, Helge Berglund reste till USA för att göra stadsplanering på 50-talet och motorvägar och så. Ja, det kommer. Vi kan liksom inte bärga oss mot det. Va? Men på samma sätt började komma en del amerikaner till Sverige. Jag träffade en gång en amerikansk arkitekt som sa, oh yes, Sweden, yes. Det var dit vi åkte för att studera hur Sverige byggde. Och I've been to Vällingby and I've seen the future. Så att Vällingby tror jag är oerhört viktigt. Mm. När Vällingby öppnade så fanns det ju flerspråkiga guider som tog emot alla dessa utländska delegationer. Det var framtidsstaden. Och där berör Sverige. Man ser ju väldigt tydligt Myrdalarna, som du nämnde här, var ju väldigt viktigare där. När de kom första gången till USA 1929 på ett Rockefeller-stipendium så blev de oerhört betagna av vad de såg av amerikansk samhällsvetenskap framförallt. Det var det de var intresserade av. Och de kände snabbt igen sig i det de skriver i Kontakt med Amerika, den kanske mest positiva Amerikabok som har getts ut 1941, om det nya USA. Det är det vi måste lära känna. Och det är Roosevelts Amerika, va? Som de har väldiga kontakter i. Så de får ju tillbaka en massa av impulser från New Deal. Och de är en del av en sorts progressiv transatlantisk konversation som sker. Det är inte bara Sverige och USA. Det finns en Daniel Rogers har skrivit en väldigt intressant bok om det där. Som sker under mellankrigstiden. De här politiska idéerna. Men där blir Sverige en väldigt viktig del. Och Eisenhowers kommentar om självmorden ska ses som en amerikansk reaktion. Alltså den amerikanska högern började till slut säga nej, nej, nej. Vi vill inte gå den vägen, så att säga. Och han varnar för det och han säger då att Sverige hade de högsta. Dels är det alkoholism och sen så är det högsta skäl. Och det är intressant för när han säger det, han nämner inte Sverige med namn, men det är uppenbart att han talar om Sverige. Svenska regeringen blir lite nervös då. Men det är precis samma reaktion som när Trump gjorde sitt famösa uttalande om Sverige. Man vill inte stöta sig med den amerikanska presidenten för mycket, men man säger, de sa nästan exakt samma sak. Ja, vi vill gärna informera presidenten om hur det är med svensk migrationspolitik, sa Sverige nu då. Ambassadören sa det, Björn Lyval sa det i Washington. På samma sätt sa man 1960, vi vill gärna informera president Eisenhower hur det faktiskt ligger till här i Sverige. Sen kom intressant nog Eisenhower till Sverige några år senare när han hade lämnat Vita huset då, och kom på besök. Och han kom med nattåget från Malmö. Jag tror han hade varit kanske i Danmark. Så han steg av Stockholm central på morgonen där och det var tusentals människor som tog emot honom och de var ju den stora krigshjälten. Va? Och lite annorlunda när Obama landade på Arlanda. Han kunde inte komma med tåg. Men i alla fall, en av de första sakerna som Eisenhower sa då var så, I'm sorry, I was misinformed about the suicides. Att det var någon felaktig statistik och så vidare. Va? Så han försökte lite ta tillbaka det. Jag tror inte Trump skulle ha gjort det. Han skulle göra det om han kom till Sverige. Men det hjälpte inte. För det där självmorden har liksom bitit sig fast. Va? Och det finns ju hela tiden. Återkommer man när man vistas i USA så ibland och man säger Sverige, amerikanska, åtminstone som är lite medvetna om världen. Det är två saker. Självmorden och andra världskriget. ligger fortfarande kvar, alltså som en negativ liten tagg. Och när Palme hade hållit sitt berömda tal, jultalet där om bombningarna i Hanoi 1972, ja. Så kallades ju Chargén upp i Washington och fick ju en utskällning. Alltså så här, de sa så här säger man inte till en vänligt sinnad nation och ni får inte tala på det här sättet. Och så la de till, don't you come lecturing us on World War II.
Ja, det
ligger kvar. Och det här med att ni sålde stål till tyskarna och så vidare, det där finns fortfarande. Och det, alltså, den delen är inte jätteutforskad den, men de svenska-amerikanska relationerna under andra världskriget var ju inte så bra. Svenska institutet, det har ju Niklas Gubber skrivit om här, att Svenska institutets tillkomst är ju till stor del en riktning mot USA. Det finns en stor, det tillsätts 1943 den så kallade Amerika-utredningen med bland annat Gunnar Myrdal och andra. Man förstår nu vilket väg kriget kommer att gå. Och då förstår man att nu måste vi reetablera våra förbindelser med USA. Att Sverige har tagit så mycket stryk i den amerikanska opinionen, va, under kriget. Så att Svenska institutet
det vidgas snabbt, men en av ursprungliga målen var USA. Och det till skillnad mot 30-talet som hade varit en hög konjunktur då med Sweden the middle way, va? Allt det där raseras ganska snabbt. Va?
Vad roligt att du nämnde Niklas Glover som min handledare på när jag skrev kandidatuppsats igång i tiden. Och Niklas Glovers avhandling om de svenska relationerna till USA är för övrigt rekommenderad läsning.
Om Svenska institutet han
är. Ja, Svenska institutet, ja, precis. Men det,
ja, den är jättebra.
Det blir ju väldigt mycket om sin både själv. Alltså, sen svenska nationella identiteten så som ser sig som speglad i hur USA ser oss. Men nu börjar det ta slut för idag, för nu har vi pratat ganska länge. Ola, hur tyckte du samtalet gick idag?
Det är väl som sagt, man öppnar den berömda burken med maskar, alltså det kryper upp hur många intressanta sidospår som helst. Jag tycker det var intressant, som Dag var inne på också, att Sverige ändå trots allt dök upp i den amerikanska presidentkampanjen, alltså både hos Bernie Sanders men också sen hos Trump som avskräckande exempel. Så att tydligen så spelar vi en liten roll i deras begreppsvärld också, om nu USA spelar en så stor roll i vår.
Ja, Sverige har, jag tycker att Sverige har allt från Sweden the Middle Way, alltså en överrepresenterad, alltså oproportionerligt stor roll givet landets befolkning. Va? Jag brukar säga att om man tänker på, man kan tänka på svenska-amerikanska relationer med två M, migration och modernitet. Alltså migrationen, den styr väldigt mycket länge, va? Vår bild av varandra. Amerikanerna, vad vet amerikanerna om Sverige? Det är väldigt mycket har att göra med svenska amerikaner, va? Som de känner och de bor. Och det är fortfarande till viss del. Va? Och även för Sverige. Va? Vår bild av USA är så oerhört knuten till emigrationen naturligtvis. Va? Och även fortfarande, tänk bara på Allt för Sverige på SVT. Men sen kommer den här moderniteten. Det är någonting som kommer från 30-talet och framåt. Med liksom de här som vi talade om. Framtidsorienteringen, socialdemokratin, ja, middle way, new deal och hur de berör varandra. Mm. Och det är en nära, intressant och nära förhållande mellan socialdemokratin och USA. Man kan notera att det finns av de svenska statsministrar som har studerat USA. Det är två socialdemokratiska statsministrar. Olof Palme och Ingvar Carlsson. Mm. Och Henrik Bergens fantastiska Palmebiografi visar ju hur oerhört viktigt USA blev för Palme. Hur den liksom, han menar ju att han är en amerikansk politiker typ på något sätt. Va? Och att hade han inte, de ville ju skicka honom till Harvard från Kenyon College, men mamma sa nej. Va? Hade han stannat, och då hade han säkert blivit kvar och blivit en akademiker, så kan man gissa. Va? Men det finns ett spår där. Göran Persson, man kan lyssna på Göran Persson. Även han har alltså en känsla för USA som har att göra med, ja, en kombination, tror jag, av alltså moderniteten men också migrationen. Jag tror att alltså, socialdemokraterna var där emigranterna fanns. Hos högern fanns det ju inte så jättemånga emigranter i deras familjebakgrund, så att säga. Va? August Palm reste ju på sin berömda Amerikaresa.
Och han tyckte sig också ha sett framtiden.
Ja, precis. Va? Och, så att det finns väldigt många intressanta beröringspunkter där. Men jag tror att de här två ämnen, migration och modernitet, är viktiga tolkningsredskap om man ska tänka på svensk-amerikanska relationer.
Jag tycker det ska vara ett intressant ämne för ett eget avsnitt av vår lilla podd, nämligen är folkhemmet amerikanskt?
Ja, det får vi återkomma till i så fall. Jag tyckte det här samtalet återspeglade väldigt väl den svenska tolkningen av USA, inte då som ett land i verkligheten, utan någon sorts symbol. Det finns ju då både liksom den här beundran för USA som var så viktigt till exempel för min föräldrageneration. Amerikanska jeans och min mammas morbror Charles var steward på Svenska Amerikalinjen, och så kom han att berätta att i USA, förstår ni, där är det inte bara så att man hör dem som pratar i radio, utan man ser dem också i apparaten. Men också då som ett symbol för, från andra hållet då, som är någonting som man är kritisk till, som modernitetens degenerering på något sätt, vulgärkapitalism och så vidare. Jag kommer att tänka på en kamrat till mig som är amerikan som pluggar till läkare i Sverige. Han sa att det första man lägger märke till i Sverige är att alla svenskar klagar på sitt eget land. Och det första man lär sig är att man aldrig får hålla med. Och till slut så vill vi naturligtvis tacka Beppo som så generöst sponsrar oss med en studio här på Södermalm i Stockholm. Tack Beppo!
Du har lyssnat på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Arnstad.